överlevnadsmästarinnan. Är det inte dags att hänga undan den där hemska kappan? Säger Vega i bussen genom Lombardiet. Det är kamelhår, säger Elin förnärmat och sveper den stora kappan tätare om sig. Hon köpte kappan i en andrahandsbutik i Paris. Paris om våren var kallare än hon trodde. Nu har sommaren och värmen kommit, men Elin vill vara kvar i kappan.
Elin delar hotellrum med Vega under turnén, och sen Barcelona och Milano har Vega försökt få henne att sluta använda kappan. Vega har fått för sig att Elin döljer något med den.
Det turnerande teaterkompaniet har en spelare idag och bussen kommer att stanna vid Genevsjön där hela ensemblen ska få vila ett par timmar. De är på väg till Berlin som är sista stan för det sommaruppehållet. Besvikelsen är stor när de kliver av. Det råder badförbud i den hårt nedsmutsade sjön. Alpenluft, ser en lång och reslig statist och föreslår bergbanan istället. Han ser en smula roat på Vega, men ger Elin ett skyttkast av blandad beundran och rädsla. Om halsen bär han torshammaren. De tre unga statisterna beger sig upp i bergen, girigt insuper om den efterlängtade naturen och klara luften. Dammiga och avgasstinkande städer har allt för länge varit deras arbetsmiljö. Långsamt stiger de upp för bergsluttningarna och de snötäckta alptopparna glittrar allt gräddigare runt den förgiftade sjön.
Den är verkligen kamp, säger Peter. Han för handen beundrande över Elins svarta pappväska, Cleas gamla flyktingväska.
Vad har du i den egentligen? Peter slår upp låsen och lyfter på locket. Elin smäller igen väskan och rycker den till sig. Hon klämmer fingret och suger anklagande på det inför Peters förvånade och retsamma blick. Hon gurglar något oartikulerat, får spott i vrångstrupen och börjar hosta våldsamt.
Ta det varligt, förmanar Vega. Rör inte hennes väska. För allt i världen. Inte ens jag vet vad hon har i skattkistan.
Vega ler spjuveraktigt. Hon är närmare ett kvart sekel gammal, men har ändå kvar två mjölktänder i underkäken som tittar fram varje gång hon ler.
Hitler gömde alla skatter och tavlor som han hade erövrat i ett bergrum här i Alperna, säger Peter.
Den där gamla väskan är hennes skatt, säger Vega.
Hon väcker mig varje natt och jag måste fara runt i varenda hotellrum och leta. I Barcelona drömde hon att den brann upp, i Milano att den krossades av stenar. Väskan är klart häftig tycker jag.
Men kappan! Och små mjölktänderna tittar fram i ett kärleksfullt retsamt leende.
Elin stirrar på kollegorna. Hon märker att de egentligen vill henne väl. De kämpar för att nå henne, men Elin gömmer sig därför att hon inte har något eget nu. Hon är bara en souvenir från gångna tider.
Tänk om Hitler hade kommit in på konstskolan istället, säger Elin. Då hade han fått utlopp för sina fantasier. Han kunde ha gestaltat hela kriget och judoutrotningen på sina tavlor istället för att iscensätta dem i verkligheten.
Fy, vilka tavlor det skulle ha blivit, säger Vega. De skulle ingen vilja ha på väggen.
Säg inte det, säger Peter.
Men säkerligen skulle någon våldspsykopat bli så förhäxad av tavlorna att han gjorde verklighet av dem.
De nickar samstämmigt. De tycker att deras tankar klarnar i den svala alpluften när de vandrar uppåt längs slingriga stigar. De känner sig upphöjda och överblickande. De träffar en åsna med röd stråhatt och följer henne till ägaren som driver en liten restaurang.
Elin känner igen utsikten. Hon har sett sjön och bergen tidigare.
Den gången fick hon höra om och om igen hur kusligt lik hon var sin döda moster.
Clea och Ilse betedde sig som tonårsflickor och kallade henne Chava. De talade tyska hela tiden och byggde upp en gammal treenighet från Cottbus, där Chava var den stackars lilla systern som hängde med på törn.
Elin har blivit Chava igen. En anda har besatt mig, säger Elin plötsligt.
Jag kunde väl ana det, säger Vega. Är den ond eller god?
Väldigt död.
Jag kan en del om exorcism, säger Peter. Jag kan driva ut den om du vill.
Okej. Elin lägger sig i åsnans spilta. Vega bäddar om henne med halmen. Peter gör några magiska rörelser som Elin tycker liknar soldaternas i deras pjäs. Åsnan tittar på dem och tuggar förstrött med gula och nedslitna tänder. Elin tycker den ser ut att skratta.
Vad heter du, ande?
Elin försöker få syn på Vegas trivsamma barndomständer, men hon hör bara en översiggiven röst ropa ända inifrån livmodern med obönhörlig, död, katastrofal, ofattbar, obärbar sorg. Chava!
Vad vill du, Chava? Varför har du intagit denna unga kvinnas kropp?
Hittar inte mamma. Vill ha en levande mamma av kött och blod. Elin är min mamma.
Nej, det är hon inte. Hon är statist, som vi. Chava! Återvänd till de döda! Jag befaller dig!
Rakus! Rakus!
Andens röst svämmar över bergen.
Jag anklagar er! Hur kan ni utsätta mig för detta? Jag förunnas varken himmel, helvete eller återfödelse. Varför tog ni i mig inte till det förlovade landet?
Följ mig till det förlovade landet, lockar Peter.
Kom! Nej, har jag sagt.
Envis ande, stönar Peter och torkar sig i pannan.
Chava! Kom nu! Jag ska leda dig över gränsen. Din mamma väntar på dig där.
Följ mig till graven istället, säger Elin och sätter sig upp.
De senaste förmörkelserna i solen och månen bådar inget gott. Hur naturvetenskapen än må förklara det, drabbas ändå naturen själv av följderna. Kärleken svalnar, vänskapen dör, bröder råkar i konflikt, i städerna uppror, på landet strid, i palatsen förräderi. Banden mellan fäder och söner brister. Vi har sett vår bästa tid. Nu kommer intriger, falskhet, svek och all slags laglöshet. Ta rätt på honom!
Elin känner en lans sticka i ryggen och vänder sig om. Soldaten som sticker henne har visiret neddraget.
Vems grav menar du?
Väser han. Ridån går ned. Ännu ett av Europas borgerskap applåderar hängivet. Statisterna står i en lång rad bakom skådespelarna och bugar om och om igen. Elin stirrar på ett psoriasisflarn som faller från en av skådespelarna. Den landar på röda mattan och Elin känner en obetvinglig lust att smaka på det. Minnet av Chavas mörka röst och att hon sett det stora ansiktet långt där uppe ovanför bordsskivan fastna på tungan. Elin måste då själv haft en mycket liten kropp långt där nere på mattan.
Min mormors grav såklart, ropar Elin och springer med svarta väskan till sminket.
Din toka, så där kan du inte gå.
Vega pekar på de bruna fläckarna i Elins ansikte. Statisterna står framför speglarna i sminket och jobbar hetsigt med att återställa ansikten och kroppar. Stora bruna smutsfläckar har suttit kletade överallt. Elin tar av martyrdräkten och tänker på att demonregissören också var brun under ungdomsåren och fascinerad av hitlerismen. Han svängde om då han fick reda på att människorna plågades och mördades i Hitlers namn. Det visade sig att de bruna bara ville hämnas gamla oförrätter och kriga. Ingen av dem hade tid att sitta still och ta del av demonregissörens iscensatta filmdrömmar. De hade fullt upp med att förverkliga Hitlers dröm.
Achtung, achtung, schnell, schnell! Vi ska på kabaré och festa hela natten. Jawohl, mein Führer!
Peter manar på statisterna som jagar mellan speglar och krämburkar för att komma i ordning. Peter tränger sig mellan Elin och Vega. Han har röda fläckar på bröstet och snurrar uppspelt en peruk runt och runt på pekfingret.
Följ mig, så följer jag dig,
viskar han i Elins öra. Elin fumlar med svampen, skruvar fel lock på flaskorna och tappar tvålen i golvet. Hur hon än håller på lyckas hon inte få bort masken. De bruna fläckarna har smetats ut över kroppen och hon ser flammig ut. Vega känner starkt hur Peters och Elins animor hänfört sola sig i varandras sken.
Jag ska inte sova på hotellrummet i natt, säger hon rakt på sak. Så ni har fritt fram, men skynda på nu.
Vega är redan färdigklädd i raffig nattklubbsdress och med glitter runt ögonen. Hon nyper hårt i sina kinder för att få dem rosiga. Elin tvättar intensivt sitt hettande ansikte. De bruna fläckarna har försvagats något i färgen, men på något vis etsats fast under huden. Hon skrattar tyst åt Vega, den lilla kopplerskan, som beslutat att det är dags. Under hela turnén har Elin och Peter omsorgsfullt undvikit att komma varandra nära. Men båda har känt att det bara är en tidsfråga innan de måste drabba samman. Elin somnar om på morgonen och drömmer att hon flyr uppåt bergen undan uppsyningsmännen. Luften hon andas blir tunnare och svalare med doft av helig kall sten. Bergskamrarna sticker brant upp mot himlen. På en platå ligger klostret. Hon låter döpa sig och välkomnas som novis. Får radband och krucifix. Men misstänksamheten sprider sig allt eftersom sensorn läser hennes post avsänd från fiendeland. Den katolska novisen är gift med en protestant som till på köpet tagit sig en ny hustru. Nunnorna anger henne för att på sabbatsnatten ha ställt ut en skål med vatten till de vandrande andarna att svalka sig i. Under förhöret bedyrar hon sin oskuld. Det var vatten till katterna. Hon tror på Jesus som frälsare och på Marias jungfrudom. Hon köper alltid religiösa bilder av målarna och fläsk av slaktaren under marknadsdagarna. De sätter henne i martyrcellen då. Klostermuseets tavlor spikas upp på väggarna. Motiven är stympade martyrer. En kvinna sträcker fram ett silverfat där hennes utstuckna ögonglober ligger. Ur en annan kvinna som fått brösten avhuggna rinner blodet. Nere i fängelsehålan sitter en naken man i färd med att omskära sig själv. Varje natt hörs abbedissan läsa samma avsnitt ur domarboken. Och de kände henne och hanterade henne skändligt hela natten, ända till morgonen. Först när morgonrådnaden gick upp lät hon henne gå. Då kom kvinnan mot morgonen och föll ned vid ingången till mannens hus där hennes herre var och låg så till dess det blev dager. Han sade till henne: stå upp, låt oss gå. Men hon gav inte ett svar. Då tog han henne och lade henne på åsnan och reste hem till sitt. Men när han hade kommit hem fattade han en kniv och tog sin bihustru och styckade henne efter benen i hennes kropp i 12 stycken och sände styckena omkring över hela Israels land. Katt efter katt kommer gående. Rödhåriga katter med skimrande päls och lägger sig helt stilla invid hennes kroppsdelar som ligger utspridda över bergsplatån. Dåsande och förstrött ser de ut över bergen. En av delarna börjar röra sig. Elin känner Peters hand och kastar sig upp. Hon överlevde! Hon har klarat sig! De skyndar ut för att hinna iväg
innan Vega knackar på dörren och vill höra närmare detaljer. Peter drar tyst igen dörren. Hotellkorridoren badar i morgonljus. Allt är stilla. Elin trampar rakt i skålen med vatten som Vega ställt ut till hunden som bor på hotellet. Hon vet redan vad hon ska säga till Vega. Det strålar undergörande kraft ur hans panna. Sen ska hon tala om tänderna. Peter har 4 fullgångna visdomständer. Själv har hon inte ett enda synligt bevis på visdom. Hennes visdomständer ligger färdigbildade, men under ytan. De syns endast vid genomlysning med röntgenkamera. För första gången vandrar de ensamma, sida vid sida. Peter går närmast bilarna och har anpassat sina långa soldatsteg till Elins kortare martyrsteg. Till en början tvingades Elin ta extra springsteg för att hinna med. Stan håller på att återfå det utseende den hade mellan världskrigen. Anrika hus och byggnader renoveras och spåren efter muren är på väg att utplånas. Nyplanterade lindar spirar längs under den Lindenavenyn där Hitler lät hugga ner träden för att skapa bredare paradutrymme. Gator och torg i östra delen har återfått sina gamla namn. Karl Marx plats har återblivit börsen. Det viktigaste verkar nu också vara D-marken. Samtalen kretsar kring dess växelkurs och egentliga värde. Marken håller på att erövra alla länder som Hitler förlorade i krig.
Jag har stämt träff med min farfar på Kurfürstendamm, säger Peter plötsligt. Vi kan käka frukost där.
De kliver in på Café Kranzler. Den stora salen utstrålar preussiskt gemyt. I taket hänger bronserade lampkronor som lyser upp väggspeglarna. Frodiga damer serverar rikt tilltagna bakelser. Peter går raka vägen fram till en äldre man som ser spänstig och vältränad ut för sin ålder. Peters farfar talar svenska, men med samma brytning som Klea, hör Elin. Vad gjorde du under kriget? Frågar hon.
Elin ställer samma fråga som Klea alltid ställer när hon träffar en äldre tysk.
Som alla andra, skrockar Peters farfar.
Han var soldat, berättar Peter. Han krigade på förlorarnas sida. Han förlorade allt utom sitt eget liv.
Min morfar krigade också på tyskarnas sida, säger Elin. Men det var under första världskriget förstås.
Peters farfar lyser upp. Kalla mig Emil, säger han.
Han tittar granskande på Elin.
Har inte vi setts förut? Frågar han.
Visst bodde du i Cottbus?
Det var ett mycket vackert jugendhus.
Peter himla med ögonen.
Han måste ha blivit senil, viskar han till Elin. Och till farfadern säger han.
Elin kommer ju från en Stockholmsförort, precis som jag.
Emil stirrar på Elin. Det var länge sedan han var i Sverige. Han bildade familj där, men någon förort såg han inte. Han skilde sig snart och flyttade tillbaka till Tyskland. Det var på affärsresan till Israel som han åkte ut i förorterna. Han letade i telefonkatalogen efter gamla bekanta namn för att se vilka som hade överlevt och för att se om de bodde i fina hus. Hans ansikte förvrids. Den unga kvinnan framför honom påminner om det förgångna. Hon har visat sig för honom varje natt i snart ett halvt sekel. Detta ansikte sittande på ett litet rådjurskids kropp, så skrämt och tillintetgjort. Rådjursmamman ligger orolig bredvid. Jägaren borde skjuta ungen av barmhärtighet, men jägaren är en varg. Vargen är sjuk. Han har kliande skabb över hela den grå pälsen. Han kliar och kliar och vaknar full av olust och vet att så snart han somnar om kommer ansiktet visa sig.
Det sägs att jag är en avbild av min moster, förklarar Elin.
Känner du Chava?
Chava? Konstigt namn.
Emil stirrar uttryckslöst på sitt eget ansikte i väggspegeln.
Var du partimedlem? Frågar Elin.
Emil viker ihop tidningen som ligger på bordet tills den blir mycket liten och stoppar den i kavajen.
Kände du någon i Cottbus som hette Josefin?
Undrar Peter.
Det är Elins mormor. Hon vill se sin mormors grav.
Ni känner till sagan om Hans och Greta, eller hur? De blev satta i skogen. Josefin fördes med judarna till skogen. Det var en order. Emil reser sig stelt och stapplar mot dörren utan att ta adjö. Peter springer efter honom. Jag sköt aldrig. Jag försökte hjälpa min gamla husmor. Peter citerar farfar, enda förklaring till det hastiga avskedet. Han tittar lika olustigt på Elin som Emil gjorde. Han hade tänkt sig sin farfar som en riktig soldat och inte som en som mördade kvinnor och barn.
Israelerna beter sig som svin mot palestinierna, säger han arg till Elin. Judarna borde verkligen veta bättre och inte bete sig så illa efter allt de gått igenom med koncentrationsläger och skit.
Du fattar ingenting, svarar Elin lika ilsket. Det är de misshandlade barnen som blir misshandlade. Hur bryter man arvsynden?
Det krävs kärlek och mycket. Tattvam asi, svarar Peter tvärsäkert.
Elin lämnar lokalen. Peter springer efter och går tyst vid sidan om. Elin byter omedelbart sida för att gå närmast bilarna. Med bestämda steg går hon in på Stadsmuseet för att titta på utställningen Det judiska Berlin. Peter kommer försiktigt efter. Elin tittar ointresserat på fotografier och modeller av Berlins synagogor som de såg ut innan de förstördes. De är visserligen mycket vackra men inte vad hon letar efter. Staden Berlin inbjuder alla judar som bodde i Berlin under Hitlertiden att som turister återse hemstaden som de flydde ifrån. Ett bokförlag är i färd med att samla in alla deras namn, före detta adresser och levnadsöden och uppmana besökarna att skriva i den framlagda boken. En speciell karta har gjorts för de judiska turisterna och minnesplaketter har satts upp runt om i stan så att de ska kunna finna platserna där synagogorna en gång låg. Även skolor, kulturcentra, teatrar, museer, sjukhus och till Elins stora tillfredsställelse gravplatser finns utmärkta. Elin vandrar iväg med kartan i hand. Peter får ta extra springsteg för att hinna med. Han påminner om att de inte får bli försenade till kvällens föreställning. Du behöver inte följa med, säger Elin. Jag klarar mig.
Du behöver mitt beskydd, säger Peter envetet och haltar efter. Han har fått skoskav av allt gående.
Elin finner Matilde Steiners grav och blir mycket upprymd. Hon vill se fler gravar som bekräftar hennes existens.
Nu får du ge upp, säger Peter och kastar ifrån sig kippan som en vakt satte på hans huvud när de gick in på Weissensees begravningsplats.
Jag är trött på att springa omkring med svart pesar på skallen och leta. Din mormor kan ligga i precis vilken skog som helst. Nazisterna genomförde faktiskt omfattande deportationer.
Elin går med på att ta spårvagnen tillbaka, men hon kastar sig av när hon får syn på en plakett där det står Förbundet för naziregimens förföljda.
Här måste vi gå in, säger hon till Peter.
Peter nickar uppgivet och tittar längtansfullt bort mot teatern som ligger några kvarter bort. En tjänstekvinna med namnskylten Waltraut tar vänligt emot dem.
Min mormor var medlem i mosaiska församlingen och därför förföljd, säger Elin.
Hon blev deporterad och jag skulle vilja veta vart. Kanske är det i närheten så att jag kan åka dit. Jag skulle vilja göra en sån där sentimental journey.
Hon håller fram den specialgjorda kartan. Waltraut ser medlidsamt på henne.
Landsarkivet har ett deportationskartotek. Pröva där, men...
Bra, tack, avbryter Elin. Jag skulle vilja se hennes grav eller en sån där minnesplakett.
Waltraut suckar djupt och stryker med fingrarna innanför glasögonen. 11 miljoner civila, hälften judar, dog i fångläger och de har inga gravar. Inga gravar.
Men hur ska jag kunna veta att min mormor är död då? Säger Elin. Hur ska jag kunna veta att hon överhuvudtaget har funnits?
Valtraut gör snabba huvudvibrationer och ser sig hjälplöst omkring i rummet. Peter klappar Elin på axeln.
Mer än dubbelt så många soldater dog också, säger han tröstande.
Valtraut nickar åt Peter. Och vad kan jag hjälpa dig med?
Jag behöver ingen hjälp, säger Peter.
Min farfar var inte speciellt förtjust i judar eller andra oliktänkande. Han hade dem antagligen inte som sina bästa kompisar. Men han sköt inte hennes mormor. Det har han sagt till mig, i varje fall.
Valtraut tittar förundrat på det unga paret.
Lycka till, säger hon och lyfter sin lur för att ta emot de väntande i telefonkön.